God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och bibelförklaringarna är över första Korinthierbrevet och det är del 42.
Vi har kommit till första Korinthierbrevets 12 kapitel. Det känns som angeläget det här undervisningspasset och de kommande också för den delen. Därför att kapitel 12, 13 och 14, alltså första Korinthierbrevet 12, 13 och 14, det som Collins kallar för det femte tänkta talet. Alltså han tänker sig att det här är ett tal som han riktar till församlingen i Korint då första gången, men som lever kvar här då i skriften och som behandlar manifestationerna i gudstjänsten. De andliga manifestationerna i gudstjänsten. Och då ska vi komma ihåg, för det första så har vi flera gånger gått igenom hur de där gudstjänsterna kan tänkas ha gått till. Förmodligen var det så att de kom från olika hushåll tillsammans till ett större hus som Stefanas ägde eller vad de nu hette. Det fanns ju några olika nämnda där i första kapitlet. Kanske kunde ta 50, 60, 70 personer i bästa fall. Och då kunde inte alla sitta i matsalen inne i huset. Utan några fick sitta i rummet bredvid. Och några fick till och med sitta ute på gården. Och andra fick vänta, för de tjänade i det här hushållet. De fick vänta tills måltiden var över. Så fick de äta det som blev kvar, om det nu blev kvar något. Och människorna kom till den här samlingen, till det här öppna huset. Vid olika tidpunkter. Och de väntade uppenbarligen inte på varandra, utan man började äta allt eftersom man kom dit. Och man åt gott och man drack gott, har vi förstått också. Och sedan så på slutet av den måltiden, då var de fortfarande sannolikt inte samlade under ett och samma tak. Alltså i ett och samma rum. För de var för många. Och sedan så på slutet av måltiden så kom då själva brödsbrytelsen och att man delade kalken. Så då kom nattvarden där. Som blev en avslutning, en sakramental avslutning på måltiden. Och samtidigt var det övergången till ett möte. Till ett möte där de här andliga manifestationerna ägde rum. Det fanns ett stycke undervisning. Det var säkert samtal mellan några olika tjänargåvor, olika bibellärare som samtalade. De andra lyssnade och så var det då betjäning på olika sätt. Förmodligen förbön också. Så kunde det se ut. Men eftersom de hade en sån slarvig start så visste man inte riktigt vad den här nattvardsmåltiden var egentligen. Utan det var mer som en allmän måltid. En allmän, även om det kallas för en kärleksmåltid, så var det rätt så allmänt. Och en del urskilde inte Herrens närvaro alls, utan man menar att hela måltiden var nattvardsmåltiden. Så att det här var oskickligt genomfört och Paulus säger till och med att så här kan det inte gå till. Ni kan inte fira nattvard under de här omständigheterna. Och så undervisar han ju då om nattvarden. Men så kommer han då till 12 kapitlet där han också talar om de andliga manifestationerna. Och då måste man ha som bakgrund, för jag tänkte att jag skulle gå igenom de här andliga nådegåvorna. Vi hinner i bästa fall börja på det idag, men det blir ju fler tisdagar förhoppningsvis. Men man måste ha det större sammanhanget klart för sig, nämligen att i Korint som kulturell stad, som ligger ju som en förstad till Aten, som inte var någon stor stad på den här tiden, men som var ett kulturellt centrum. Det var det stora samtalsämnet. Människans frihet. Och vi har sett på det när vi har gått igenom tidigare kapitel. Hur man talade om att vi är ju fria och vi kan göra vad vi vill. Det var ett sorts ideal. Och därför så kommer det här med, kan man äta kött? Får man leva tillsammans med vem som helst och hur som helst? Alltså de här frågeställningarna som finns i Korinthierbrevet. Var till stor del ett resultat av hur mycket frihet har vi? Och Paulus, han säger att jo, men allt är tillåtet till Kristus. Så han tar inte den diskussionen med dem, för då skulle han vara på samma nivå som de andra debattanterna. Då skulle han också plötsligt ha ett inslag här i de här filosofiska diskussionerna eller etiska resonemangen. Och det ger sig inte Paulus in på. Utan han säger, ja, jo men visst, jag hör vad ni säger. Allt är tillåtet i Kristus, men inte allt bygger upp. Och sen för Paulus in en helt ny undervisning. Han för in det eskatologiska perspektivet, det himmelska perspektivet, och talar om hur Jesus skulle vilja ha det. Och på det sättet så blir ju Jesus överordnad. Eller alla de här andra diskussionerna underordnade, hur man nu vill se det. Så han genomför då första Korintherbrevet med den infallsvinkeln på det sättet. Vilket gör att han slipper diskussionen och lägger ändå en ny sorts grundval för det kristna livet. Och det måste man förstå när vi kommer till de andliga nådegåvorna. För det står så här, det här var jag inne på förra gången också, så ska vi inte fördjupa oss i. Men i vers 1, och nu har jag Folkbibelns översättning, så säger Paulus att vi inte ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Och i någon annan översättning står det i fråga om andens gåvor. Och i en tredje översättning tror jag det står på något annat sätt ytterligare. Och i den grekiska texten så står det bara ton pneumatikon, som betyder det andliga. Inget annat. Det andliga. Underförstått. De andliga manifestationerna. De andliga sätten att uttrycka sig på. Och därför andliga tingen är ju egentligen en ganska bra översättning. För den är neutral på så sätt. Det betyder att ton pneumatikon, de andliga tingen, är ett allmänt begrepp. Som jag uppfattade väldigt vitt begrepp. För saken är ju den att andliga manifestationer finns ju också i sammanhang som inte är kristna. Så är det, och det är på samma sätt idag. Och då behöver vi inte bara tänka på andra religioner, utan vi kan tänka på ytterkanten på kristna religioner också, eller New Age och må bra kurser eller vad du vill, va? Så har man ju såna här andliga manifestationer. Jag skulle till och med vilja påstå, om jag uppdaterar på vad som händer i Sverige idag, att det är mer av andliga manifestationer i New Age sammanhang betydligt vanligare, och man är betydligt bekvämare med andliga manifestationer där än vad man är i de kristna kyrkorna och samfunden. Och då, om man tänker sig tillbaka i Aten, där de hade de här tempelfesterna som oftast var extatiska tillställningar med både sång och dans, och att man liksom släppte löst liksom sin inre människa, hur jag ska uttrycka det. Där var man van vid det. Jag kan mycket väl tänka mig att sånt här också följde med in. När människor blev kristna och kom med i den kristna församlingen, så följde det här med in i den kristna gudstjänsten. Som jag sa, i den sista tredjedelen på den kristna gudstjänsten så hade man undervisning och samtal, men det fanns också utrymme för till och med för kvinnor, läste vi i 11 kapitlet, hade rätt att bedja och profetera öppet. Så alla fick ju tydligen vara redskap för andliga manifestationer, men vilka som var av den helige ande och vilka som var av någon annan ande kanske man inte var så säker på alla gånger. Då säger Paulus, jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen. Och det som han börjar med när han lägger själva grundprincipen, det är ju den här bekännelsen som finns i tredje versen, att Jesus är Herren. Alltså det är själva grundprincipen, att när man har en kristen gudstjänst, när man är samlade till en kristen gudstjänst, då är man samlade i Jesu Kristi namn. Det betyder att man räknar med att Jesus är närvarande och Jesus är den som styr, som ger impulserna och som verkar. Tydligen så fanns det människor som inte var frimodiga i sin bekännelse till Jesus Kristus, men som ändå var med i de här gudstjänsterna. Annars skulle han inte behövt undervisa om det. Och vi är förmodligen inte komna så mycket längre i vår tid heller. Så det som gäller nu för Paulus när han ska tala om de andliga tingen, det är att precis som han gör när han talar om att äta avgudakött eller talar om äktenskap och skilsmässa och sånt. Det gäller för honom att få det eskatologiska perspektivet, det andliga perspektivet. Jesus Kristus som Herren genom evangeliets ord, genom den heliga ande. Få in det så att säga i det andliga tingen och låta det bli själva kärnan i de andliga manifestationerna. Så att alla andliga manifestationer faktiskt pekar på Jesus Kristus och ger ära till Jesus Kristus och blir till uppbyggelse för människorna runt omkring. Uppfyller man inte de grundläggande kriterierna så finns det all anledning att vara mycket skeptisk emot ord av kunskap, profetia och så vidare. Därför att allting skulle ju tjäna till uppbyggelse. Och de andliga manifestationerna kan, som jag sa, äga rum även om inte Jesus Kristus är i centrum. Men det här gäller för oss att urskilja Kristi kropp, att urskilja det som är av Herren. Så det om någonting om bakgrunden. Jag tror också jag sa att där i den första versen så står det om de andliga tingen. Men sen så har han ett annat ord när vi kommer till fjärde versen. Där står det nådegåvor. Och det står också nådegåvor på ytterligare något ställe. Ja, längre ner. Jag undrar om det kan vara i elfte versen där. Det står bara gåvor i den här översättningen. Och det heter då charisma på grekiska. Det betyder att, som jag uppfattar det, så har Paulus nu gått ifrån det här allmänningen med andliga manifestationer. Han har förklarat att Jesus Kristus är i centrum och det som är en kristen sund andlig manifestation, den sker av nåd. Och det är Herren Jesus Kristus själv som verkar genom det. Och då har han snävat in perspektivet och kallar detta för nådegåvor. För charismata, för nådemanifestationer som är kopplade till Jesus Kristus som är uppstånden och närvarande. Så där ligger en begränsning, eller ska vi säga ett förtydligande utav det som Paulus vill undervisa oss om. Det står här, Jesus är Herren, och det sa vi också, jag kan upprepa det i den tredje versen, att det är den första kristna bekännelsen. Och i en liten utförligare formulering så skulle man säga så här: Jesus, det vill säga den korsfäste, är genom uppståndelsen från de döda Herren över hela universum. Det är vad som ligger i orden Jesus är Herren. Och det är också så det börjar utvecklas. Jesus Kristus, den korsfäste, offrad för vår skull, är genom sin uppståndelse från de döda och himmelsfärden Herren över himmel och över jord. Det är något utförligare. Det är förtydligandet av den där satsen. Och det utvecklas ju sedan så att den används vid varje gång som någon döps i urkyrkan och utvecklas sedan först i det som kallas för den apostoliska trosbekännelsen från 200-300-talet. Den som vi har i högmässan, varje högmässa här. Och sen finns det ytterligare två trosbekännelser som är lite senare stadier. Nicenum och Athanasianum. Nåja, det var det. Sen så ska vi då ge oss in på själva gåvorna här. Det är från vers 4 till och med 11. Vi hinner inte gå igenom alla gåvorna. Men jag vill att ni ska lägga märke till att i de verserna så nämns anden, alltså den heliga ande, inte mindre än 8 gånger. Så du har 11 versar där han har begränsat de andra manifestationerna till charismata, till nådemanifestationer och till den helige ande. Du kan själva räkna anden med stort A, står det i folkbibeln. Jag undrar hur det står i Bibel 2000. Det står stort A, ja. För det är ju liksom själva poängen här, va? Det gläder mig. För ibland så är det litet A när det borde vara stort. Men där är det stort A. Vi ska väl läsa de där verserna då. Jag läser från vers 4. Det finns olika slags nådegåvor. Men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster. men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Jag kan säga redan här i inledningen, för vi är nog fortfarande på inledning och själva bakgrunden till det här, att den här uppräkningen av 9 stycken nådegåvor ska ses som exempel på nådegåvor. Och jag är ganska mån om att stryka under det av det enkla skälet att i karismatiska väckelsen, som jag ju själv är till stor del född i, så undervisar man om de här 9 gåvorna separat. Som om det vore 9 nådegåvor, punkt slut. Det som Paulus gör här, att han räknar upp exempel på nådegåvor. Han räknar upp 9 exempel. Det kunde ju varit 6 exempel. Eller 12 exempel. Alltså en tillfällighet inom situationstecken att det är 9. Och sammanhanget här är ju att han vill tala om att det finns en mångfald av gåvor. Och det finns en mångfald av tjänster också som vi ska se sedan. Så de andliga manifestationerna kan vara av flera olika slag. Men anden är en och densamme. Det är alltså en mångfald i enhet. Det är hans poäng. Därför som det var i Korint, vet ni, några höll sig till Apollos, några höll sig till Kefas, några höll sig till Kristus och så vidare. Där gav man ett intryck av att vara splittrade. De förstod inte att de hörde samman. På samma sätt med de här andliga manifestationerna. Det var någon som talade tunga, det var någon som profeterade, men de förstod inte att det hörde ihop, att det är en och samma ande som verkar. Och att det i den meningen finns en och samma grundläggande kriterier. Och att det i den meningen är bidrag till helheten. Inte individualistiska eller separata uppvisningar. Och det här är så viktigt att ha med sig när vi går in i den här undervisningen. För jag tänkte nämligen, jag pratade med en kollega idag. Och de har går igenom i ett bibelsamtal i en bibelgrupp. Just första Korintherbrevet, och de gör ett kapitel åt gången. Och de har precis gjort 12:e kapitlet. Jag frågar hur i all sin dag hinner man med första Korintherbrevet 12 på en gång liksom, när man dessutom ska prata om det. Ja, det blir ju inte så djupgående då, om jag säger så, va. Nej, och hur gjorde ni med gåvorna då? Ja, vi gjorde som så att vi konstaterade att det finns ju många olika sorters gåvor. Det var allt som sades om nådegåvorna. Och så brukar det gå till. Jag vet inte, det är alltså sällsynt att man undervisar alls om nådegåvorna i vårt lutherska tradition. Och om inte annat så för den sakens skull så tycker jag att vi ska gå igenom dem en efter en på djupet. Därför att de har ganska stor plats, inte bara i evangelierna i Jesu liv utan också i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Men när jag går igenom dem här nu under några timmar framöver en och en, så får vi inte tappa bort sammanhanget att det är bara exempel på en mångfald av manifestationer. För problemet är när man går igenom dem en och en att man plötsligt får skygglappar eller blir enögd, att man bara ser den här gåvan och att man blir fixerad och övar den på ett felaktigt sätt. Man ser inte sammanhanget, helheten. Det är mångfald i enhet. Sen kan ni lägga märke till, och jag har sett flera kommentarer som stryker under det här. I vers 4 och 5 och 6 så är det som om treenigheten finns där. Han säger i vers 4, olika slags nådegåvor, men den helige ande är en och densamme. Sen står det olika slags tjänster i vers 5, men Herren, det vill säga Jesus är Herren, är densamme. Och sen vers 6, det finns olika slags kraftgärningar, men Gud, det vill säga Gud Fadern, är den som verkar allt i alla. Så här finns alltså själva utgångspunkten som jag har sagt flera gånger. Det är alltså himmelen. Det är Gud själv som är utgångspunkten när vi talar om kristet tro och kristet liv. Och Gud själv är treenig. Det finns en mångfald inom gudomen. Och det är den mångfalden som också ska bli synliggjord i vår gemenskap. Så det ena ger det andra. Gud är inte enfaldig och gåvorna är inte enfaldiga. Utan Gud är mångfald och hans sätt att uttrycka sig i världen och att uttrycka sig i kyrkan och i det heligas gemenskap är också mångfaldig. Gemenskapen och mångfalden är alltså viktig i våra sammanhang. Och det betyder att vi behöver bejaka varandra och varandras olika gåvor. Jag sa att de där 9 är exempel. Vi ska se på de andra texterna. För det finns åtminstone tre andra texter som också talar om nådegåvor. Och som inte brukar komma upp lika ofta som just de här 9. Romarbrevet 12. Där läser jag ifrån vers 6. Och ni kan se där, om ni bara ögnar här, i vers 4 och 5 så talar han på samma sätt. Va? Om många lemmar men en kropp. Så det är samma resonemang som han för här. Och så kommer han till vers 6. Vi har olika charismata, olika gåvor. Allt efter den nåd som vi har fått. Så där har du ett kriterium till. Allt efter den nåd vi har fått. Och det kommer vi att komma tillbaka till. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Alltså han kan profetera eller hon kan profetera i samma utsträckning som hon har tro för det. Vilket betyder att någon kanske profeterar en väldigt liten profetia om jag får uttrycka det så. Medan andra profeterar större profetier. Kanske vidlyftigare, kanske mer detaljerade, kanske mer precisa. Så det finns en skala här utav det profetiska. Ska vi också komma tillbaka till. Sen kommer i vers 7. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den finns ju inte omnämnd där i första kor 12. Den som undervisar beskrivs också som en gåva alltså. Ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Det är fortfarande exempel på gåvor. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Och sen kommer älska varandra uppriktigt, alltså första Korinthierbrevet 13, som ju handlar om kärlekens lov helt och hållet. Så det är samma upplägg på undervisningen, men fler exempel. Så vi kan inte stanna vid de 9 gåvorna, det är det som är min poäng. Efesiebrevet, där står det i kapitel 4. Vers 11. Ja, ska vi ha med ordet gåvor så tycker jag vi får ta det från vers 7. Jag ändrar här i mina anteckningar. Men åt var och en av oss gavs nåden. Gavs, är det en gåva då va? En nådegåva. Åt var och en gavs nåden. Allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Och sen vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De är alltså gåvor, nådegåvor som ges till församlingen. Så som lärare ger jag mitt liv att undervisa till församlingen. Som evangelist så ger evangelisten sitt liv till de heliga så att de heliga kan evangelisera. Någon måste ju undervisa dem om det. Det finns en särskild tjänst som undervisar om det. Som inte stannar vid att man står vid pulpeten som jag gör, utan som faktiskt evangeliserar i praktiken. Och som blir så både exempel, föredöme och den som tränar upp andra. Som gör de heliga skickliga. Det här är gåvor ifrån Gud. Och ska tas emot på det sättet också. Och de ska utrustas, står det i vers 12, de heliga till att utföra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Alltså att förverkliga Guds rike i det heliga gemenskap. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus och så vidare. Vi läser också i ett utav Petrusbreven. Första Petrus står efter Hebreerbrevet. Kapitel 4. Vers 10. Där skriver Petrus: tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger. Ni ser till och med i formuleringarna, i detaljerna, hur likt Paulus han uttrycker sig. Det måste ha funnits en gemensam undervisning bland de första kristna. För Paulus och Petrus jobbade ju inte ihop. De här breven är ju tillkomna oberoende av varandra. Men de uttrycker sig till och med i detalj. Det talas om mångfaldiga nåd. Det talas om att vi är förvaltare. Det talas om att vi ska tala i enlighet med den nåd som vi har fått. I enlighet med den kraft som Gud skänker. Och som det står i slutet då på vers 11 här. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Så det är ju rätt så uppenbart vilken miljö de här nådegåvorna är tänkta att fungera i. Så det Paulus gör, menar jag, i första Korinthierbrevets 12:e kapitel, det är inte att han begränsar gåvorna till de här 9 manifestationerna. Eller att vi ska kunna förstå vad de här var för sig. Utan han ger exempel på hur Gud på ett mångfaldigt sätt tjänar enheten. Anden är en och densamme. Nådegåvorna tillhör den heliga ande och de ska användas för att bygga upp gemenskapen. Nu är jag fortfarande på bakgrunden och jag har några som jag tycker viktiga bakgrundsfakta ytterligare. Här kommer ett, nämligen det. Att varje människa har en livsuppgift. Utan undantag. Det finns en mening med varje människas liv. Det betyder också att det finns en uppgift för varje människa. Alltså en livskallelse, det finns ett konkret uppdrag att utföra. Det betyder vidare att det finns medfödda talanger hos varje människa. En människa som har en kallelse att vara lärare eller att vara på sjukhuset eller vad det nu är för någonting. Har också medfödd utrustning, fallenhet, begåvning för att arbeta med det som man är kallad att arbeta med. Och det kan vara, eller är ju också, begåvning som kan ha skapats eller talanger som har slipats genom skolan förstås, undervisning som man har tillägnat sig, utbildningar och genom praktiska övningar. Men det här finns för varje människa. När en människa, och nu kommer jag då till själva poängen med det som jag ska säga. När en människa blir omvänd, kommer in i Kristus. Då förändras villkoren för den människan. För då räcker inte den naturliga fallenheten och livsuppgiften. Det räcker liksom inte till. Ska man vandra på ett fullkomligt sätt, för det ska ju en kristen göra, så finns det ingen av oss som klarar av det. Vi kan inte vandra i full gemenskap, jag håller på att säga inte ens halvfull gemenskap med Gud, i egen kraft. Vi kan inte söka oss fram till Gud, vi kan inte finna Gud i egen kraft. Utan det som krävs är ju att Gud själv kommer till oss. Det är därför som vi har firat jul nu. Han kommer till oss. Det som krävs är att Gud själv knackar på människors hjärtan genom evangeliets ord, genom den helige ande. Att Gud själv träder in i en människas liv och att en människa då bejakar det, omvänder sig, och då förändras hennes livsvillkor. Hon blir beroende av att Jesus är Herren. Hon är inte längre sin egen herre. Hon kan inte längre göra precis vad man själv tycker och tänker och vill. Därför att Jesus Kristus blir Herren i den människans liv. När jag blir en kristen så blir jag en lem i Kristi kropp. Och det är vad Korintherbrevet handlar om. Jag börjar leva i en helig gemenskap tillsammans med andra. Jag börjar tillsammans med andra gå Jesu Kristi ärenden. Och allt kommer att kretsa kring Jesus som Herren. Det är någonting annorlunda. Så är det inte för människor som inte har, så att säga, blivit omvända eller kommit in i Kristus. Men för en sådan som du och jag, så ändras alltså villkoren. Paulus, han skulle till och med uttrycka så här, som att vi dör bort ifrån det gamla livet. Och när vi döps så begraver vi ju det gamla livet. Och så uppstår vi till ett nytt liv. Nu vet ju vi att det betyder ju inte att den kallelse som jag har i skapelsen, eller den utrustning som jag har, eller de utbildningar jag har, de upphör ju inte i och med att jag blir döpt. Men det som händer när jag blir döpt, och inte de synder som jag har innan, eller upphör ju inte heller i värsta fall. Men det som händer, det är ju att jag får ta emot mitt liv på ett nytt sätt. Det som var min kallelse, eller är min kallelse från födseln, det som är min utbildning i all sin ofullkomlighet, det som är min karaktär eller brist på karaktär, eller det som är min karaktär, inte brist på karaktär, det som är min karaktär. Alltså allt det där får jag ta emot på nytt genom tron på Jesus Kristus. Det är ju en del i den helgelseprocess som har börjat. Så man mister sitt liv, men bara för att finna det. Och för att finna det på ett nytt sätt. Det är ju den paradoxen som hör till oss. Och Paulus säger också att inte bara att vi dör bort ifrån det gamla, att vi släpper det naturliga, utan han säger också att det liv som jag nu lever, det lever jag i tron på Jesus Kristus, Guds son, som har offrat sig för mig. Där finns den starkaste kopplingen. Och det är underbart. Vi är inte skickade att leva det nya livet i egen kraft, utan var och en utav oss, och lyssna nu till det här, för det här hör till bakgrunden. Varje kristen är beroende inte bara av den helige ande i allmänhet, utan också av den helige andes gåvor. Vi kan inte utföra det som vi ska i den helige ande med mindre att andens gåvor får vara i funktion ibland oss. Och då tänker jag på mångfalden. Inte bara de nio, men de nio ska vi gå igenom. De hör alltså hemma i gemenskapen. Och jag förstår inte varför gåvorna har underskattats så till den grad, alltså i våran tradition. Utan här behöver få återuppväckas. Och det har funnits perioder, inte minst under 1900-talet, som har väckt upp det här i stor skala. Alltså hela pingstväckelsen är ju från början av 1900-talet. 1950-talet kom det en världsvid väckelse som handlade om helande och helbrägdagörelser. 70-talets karismatiska väckelse, den är ju gigantisk. Och det kommer liksom våg efter våg. Idag så är ju Kristi kyrka störst i Asien, Afrika, Sydamerika, växer så det knakar, men det är ju karismatiskt överallt. Nådegåvorna finns ju i full funktion. Och det är ju en del av hemligheten till det liv som finns och till den explosivitet, den dynamik och den dragningskraft som finns i den kristna tron. Det finns ju evangelister från Afrika som när de kommer till en by där de aldrig har hört evangelium, det första de gör det är att kalla ihop alla sjuka. Och så ber man för de sjuka och lama börjar gå och så blir hela byn troende. Det är så det går till. Precis som vi läser om de apostlärningarna. Och det lyser ju med sin frånvaro i våra sammanhang, men vi får väl börja någonstans och återupptäcka Guds närvaro och att ingenting är omöjligt för Gud. Sen så säger Paulus också så här, förutom då att jag har sagt nu att alla är beroende av den helige andes gåvor, så säger ju Paulus så här i vers 7 till exempel. Men hos var och en uppenbarar sig anden. Var och en. Alltså hos var och en, hos varje kristen. Och i vers 11 också. Att anden som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och den kristne finns ju inte som kan säga, ja, men jag behöver inte andens gåvor. Jag behöver inte den här heliga andens hjälp. Vad är det för en kristen som säger på det sättet? När det är tvärtom, att vi är helt beroende av den helige andes verksamhet. Inte bara hos oss som individer för att vi ska överleva som kristna privatister, utan som gemenskap, som en dynamisk gemenskap. Så måste ju det andens dynamik också vara verksam. Och här står också att var en har någonting att bidra med. Det står väl i 14:26, det kommer vi så småningom. Det är ett sånt där ord som man ska kunna mer eller mindre utan till. Hur ska det då vara, bröder och systrar, eller syskon som det står på grekiska? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Alla har bidrag. Så i en helig gemenskap så lär vi oss att känna och tänka och vilja som Jesus. Eller vi kan vända på och säga, Jesus vill fortsätta sitt verk genom oss. Det som han vill och tänker och känner och önskar, det vill han förverkliga i vår gemenskap och låta gå vidare till nya människor. Det betyder att den kristna församlingen eller den heliga gemenskapen, den är till sitt väsen karismatisk. Och jag vet på 70-talet, för det var ju då jag föddes in i det här, eller av det här, då var det ju diskussioner som i många sammanhang slutade med att man marginaliserade det karismatiska som en gren utav kristenheten. Man kunde vara kristen, man kunde vara lutheran, man kunde vara baptist eller man kunde vara, och så kunde man vara karismatiker, som om det var liksom en del i det hela. Men det karismatiska är ju knutet till den helige ande. Och vilken tradition är det som lever utan den helige ande? Jag tror inte att det är någon traditionsströmning som vill säga att ja, men vi klarar oss utan den helige ande. Så det andliga livet finns där. Även om det kan ligga i träda. Så en annan sak som jag tror vi hinner med också, det är att som helig gemenskap så är vi ju kallade att återspegla Herrens härlighet. Och så långt är ni ju med. Men det här med Herrens härlighet, det beskrivs på många ställen med hjälp av en bild, nämligen bilden av en eld. Och den skulle jag vilja lyfta fram. Om du slår upp i tredje Mosebok 9, redan där finns det. Tredje Mosebok. Jag är ju snabb här så att hinner ni inte med så gör det väl inte så mycket. Men ni kan ju lyssna till i alla fall. Tredje Mosebok 9, vers 22. Och Aaron, alltså prästen där i Israel, lyfte upp sina händer över folket och välsignade dem. Därefter steg han ner, sedan han hade offrat syndoffret, brännoffret och gemenskapsoffret. Och Mose och Aaron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig Herrens härlighet för allt folket. Eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och när allt folket såg detta jublade de och föll ner på sina ansikten. Så Herren uppenbarar sin härlighet genom elden som förmedlas. Och då ber jag er tänka efter. Vi går till Nya testamentet. När Johannes döparen predikade och Jesus ska träda fram, så säger han i Lukas 3:16: jag är inte värdig att knyta remmarna på hans sandaler. Han som kommer efter mig är större än jag. Jag döper er i vatten, men han ska döpa er i helig ande och eld. Eller som det står i slutet på Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 24, vers 32. Då har Jesus uppstått från de döda. Han slår följe med två lärjungar som inte ännu har förstått att Jesus har uppstått. De är på väg till Emmaus. Jesus lägger ut skrifterna för dem. De förstår inte att det är Jesus, men de säger sedan: vore inte våra hjärtan brinnande? Någonting händer i en människa när elden börjar brinna. Vi blir döpta i helig ande. Ja, det talar vi ju om med jämna mellanrum. Men jag vill att ni ska lägga märke till elden, till härligheten. Elden som förtär det som inte ska finnas där. Det brinner ju upp. Vi hade det i tredje kapitlet i första Korinthierbrevet 3. Då ska vars och ens verk prövas så som genom eld. Det som är av halm och strå och hö, det kommer att brinna upp. Det kommer inte bestå provet. Men det som är Herrens härlighet, det blir luttrat utav elden. Och blir som ädla stenar, guld och silver. Och består. Hur var det på pingstdagen? Apostlärningarna 2, vers 3. Då kom det så som en våldsam storm hade farit fram på pingstdagen. Och tungor så som av eld satte sig på var och en av dem. De blev döpta i helig ande och eld. Läs också till sist andra Korinthierbrevet 11. Andra Korinthierbrevet 11. Han fick skriva ett brev till dem sen. Där skriver han så här. I slutet på vers 1. Ja visst, säger han till korintierna, ni står ut med mig eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Så såg det ut i Paulus hjärta. Jag tror att vi behöver också få del av denna nitälskan. Att Gud får tända sin eld ibland oss. Vad är vi för något? Vi är gemenskapsoffret. Vi är brännoffret, gemenskapsoffret. Vi bär fram våra kroppar som levande offer till Herren. Måtte hans eld falla ibland oss. Måtte våra hjärtan bli brinnande. Och att jag säger det här så tydligt, det är också det att jag tror att det hänger ihop med bruket av andens gåvor. Det är ett utslag av den nitälskan, av den eld som brinner ibland oss. Nådegåvorna som är som redskap som vi kan ha i bruk på olika sätt. De korresponderar emot min goda vilja. Den goda viljan som Kristus har lagt ner hos mig. Den goda viljan som den helige ande vill göra verksam. Vill bruka hos mig. Det är ju den som nådegåvorna flödar. Nådegåvorna är kopplade till den goda viljan. Jag vill så gärna be för den sjuke. Jag älskar den här människan. Jag brinner av längtan efter att få se den här människan frisk. Jag kan inte hela, men jag beder. Och gåvan kan finnas där. Så tror jag det är med alla de här gåvorna. Så skulle det vara med all andlig tjänst. Att de är ett uttryck för den eld som brinner ibland oss. Det betyder också att nådegåvorna, de hänger inte i luften. Utan de är kopplade till våra liv. Och till elden i vår gemenskap. Och Paulus skriver i första Korinthierbrevet att ja, i första versen på 12:e kapitlet att han vill inte att vi ska vara okunniga om de här sakerna. Och han skriver första versen på 14:e kapitlet: sträva ivrigt efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna. Det hänger ihop. Det hör samman. Och det är därför som vi inte kan gå igenom de andliga nådegåvorna som räknas upp här i 12:e kapitlet utan att koppla det till helheten och till bakgrunden. Därför det blir fel, det leder oss, det förleder oss och leder oss på fel väg att bara tala om gåvorna som någonting som vi mer eller mindre disponerar eller som vi önskar se eller inte se. Det är kopplat till helheten på ett annat sätt. Man kan säga att nådegåvorna utgår ifrån gemenskapen. Utgår ifrån den kraft som finns i relationerna. Och den riktar sig också till gemenskapen. Jesus kunde göra sånt som ingen människa kan göra. Och det var det som skakade om åhörarna. De häpnade över hans tankar. De häpnade över hans klarsyn. De häpnade över hans ord, över hans undervisning. Även om undervisningen i en mening i stor utsträckning var likadan som rabbinernas. Men det var någonting annat. Det var elden. Det var anden i det hela. Den helige ande verkar genom Jesus på ett enastående sätt. Och inte bara genom tankarna, genom orden, utan som mest synligt förstås i gärningarna. Helbrägdagörelserna och de andra miraklerna som han gjorde. Man kan ju säga att nåden, att andens gåvor, alla de där nio och många av de andra också, för att inte säga alla de andra, fanns ju hos Jesus. Så Jesus använde och brukade sig av alla nådegåvorna. Ett undantag möjligtvis, tungomålstalet, men det ska jag komma tillbaka till. För alla de här gåvorna, de nio gåvorna som finns i 12:e kapitlet, hittar vi i Gamla testamentet utom tungomålstalet. Och jag tror att det finns en förklaring på det, men det ska vi komma till så småningom. Det står så här i Johannes 14, vers 11. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro det för gärningarnas skull. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Så det kopplas till bönen också. Om Jesus verkade genom andens gåvor, hur skulle vi då kunna verka utan andens gåvor? Och var han beroende av det, så är vi det i ännu högre grad. Sen har jag då ytterligare några, det här var bakgrunden, men sen har jag ytterligare några kommentarer. Nämnar bestämt 5 stycken, men då vet jag inte om vi hinner med. Men då kommer jag in till själva bruket utav gåvorna. Nu har jag satt in dem under de här 50 minuterna i sitt sammanhang. Och jag hoppas att det verkligen är klart. Och jag tror att jag måste upprepa det nästa tisdag och nästnästa tisdag. För så viktigt är det att vi får miljön. Men om vi ser till själva gåvan, till själva bruket, profetisk gåva, kraftgärningars gåva eller vad det nu är, så skulle jag vilja säga några saker. För det första, jag tror att de mycket väl kan manifesteras utan förvarning. I en bestämd situation. Kanske till och med att den som är redskapet, som använder, eller hur man nu ska uttrycka det, nådegåvan, själv inte är medveten om att det är nådegåva. Jag tror att alla kristna kan bli brukade i alla gåvorna. Jag ska ta ett exempel. Helbrägdagörelse. Antag att du kommer till en olycksplats med skadade människor. Eller för all del, du kommer till sjukhuset och en människa i nöd vill ha förbön. Du kan naturligtvis säga, förmodligen med rättarna, men jag är ingen helbrägdagörare. Men du kan inte underlåta att be. För varje kristen kan be. När du då ber så kan mycket väl helbrägdagörelsens gåva manifesteras. Om det är så enda gången i hela ditt liv. Men vi måste vara öppna för. Vi måste se bort ifrån att vi själva äger någon sorts utrustning eller gåva. Vi måste vara öppna för att Gud i sin närvaro kan göra vad han vill. Alltid. Det är på samma sätt. Om vi tar andra gåvor. Ord av kunskap till exempel. Om du sitter och lyssnar på en människa som behöver hjälp och som berättar massa saker, så kan det mycket väl vara så att du, medan du sitter och lyssnar på den här personen, plötsligt får en insikt om någonting som den där personen inte säger. Men du får en insikt, du får en kunskap om det. Det kommer till dig som en tanke, men i själva verket är det en uppenbarelse, ett ord av kunskap. Och det kanske till och med är så att du får, som vi ska se sedan, ett ord av vishet som betyder att du kunde ge ett råd eller visa på en lösning fast den är 20 sekunder tidigare såg totalt omöjligt ut. Och du själv inte har kommit på lösningen. Men du säger det som blir en lösning. Ord av vishet. Varje kristen skulle ju leva med en öppenhet för att Gud kan använda mig eller oss. Lyhördhet och öppenhet. Jag hänvisar också till när vi gick igenom första Korinthierbrevets andra kapitel, så tog vi ganska utförligt om det här med att lyssna till Guds röst. Ett antal punkter, jag tror vi höll på en timme eller två timmar om det. På något sätt skulle man kunna säga att alla nådegåvorna är lyssnargåvor. Alltså vi lever ju i gemenskap med Gud. Och Gud talar till oss. Och Gud visar oss saker och ting. När som helst, hur som helst, var som helst. Och vi behöver leva i den lyhördheten. Alltid. Och vi kan göra det särskilt när vi behöver det. När vi vänder oss till Gud så kan vi vara särskilt medvetna om, eller särskilt öppna för att Gud talar. Det andra som jag vill säga till de här fem kommentarerna när det gäller själva, allmänna kommentarerna när det gäller själva bruket av gåvor. Det är alltså att vi har ju lärt känna Gud. Guds ord och Guds ande är det som talar till oss, är det som vi lever utav. Och genom att vi, och nu har jag tänkt, när jag säger Guds ord så menar jag naturligtvis det skrivna ordet, alltså bibelordet. Men det kan ju också vara som så att Gud talar, ger dig ett visst bibelord eller kanske ger dig andra formuleringar. Men det ändå stämmer med det skrivna ordet att du hör att Gud talar till dig. Och du kan också märka det genom anden. För Guds ande vittnar i vår ande att vi är Guds barn. Vi kan känna på oss det här med frälsningsvisshet. Vi kan känna igen Guds röst. Om Gud säger till mig att ge en uppmuntran till en person som befinner sig i ett svårt läge, eller för all del som inte befinner sig i ett svårt läge, så kan jag ju veta, om jag känner att detta är Guds ande som säger det, så kan jag ju veta att det är det, för det stämmer ju så väl med hur jag lärt känna Gud. Gud vill ju uppmuntra och hjälpa människor. Skulle däremot tilltalet vara precis tvärtom, så kan jag känna att det här är inte Gud som säger någonting sånt till mig, därför att jag har lärt känna honom. Och att lära känna Gud är en nyckel i detta med bruket utav andens gåvor. Och det jag tror att vi behöver faktiskt omvända oss. För det är en sak, och det låter så självklart och så enkelt när jag säger att vi ska lära känna Gud och bli trygga i vår gemenskap med Gud. Men om jag uttrycker det så här då, i vår gemenskap med det osynliga. Vi skulle vara trygga i gemenskapen med det osynliga. Med det övernaturliga. Det övernaturliga är så att säga inte övernaturligt för oss. Det ordet övernaturligt är inget bra ord. För när Gud verkar så är det inte övernaturligt. Det är tvärtom. Det är mer än naturligt. Och det är vad ordet supernatural också betyder. Det betyder inte att det är övernaturligt i meningen att det är något konstigt. Utan det övernaturliga betyder att det är någonting som är helt naturligt. Det är mer än naturligt när Gud verkar. Det stannar inte vid naturlagarna här, utan det går rakt igenom och spränger alla gränser när Gud verkar. Vi skulle vara trygga med det. Jag träffade en kvinna för någon eller några veckor sedan. Vi pratade om hur vi skulle lägga upp programmet i församlingskåren. Och det är ju mycket underhållning och sång och musik om man vill ha sånt och så, va. Och så sa hon så här till mig att jag tror inte att Gud svarar på bön. Nej, men det kan du ju tro. Men däremot så vet jag att jag kan prata med de döda. Och jag har min, om det var hennes mor eller vad det nu var för någonting som hon brukade ha samtal med hemma. Hon umgicks med de döda. Hon var, tycker inte det att det är lite läskigt då, sa jag. Nej, det känns helt naturligt. Hon var helt trygg i det. Men hon tror inte att Gud hör eller besvarar bön. Men det här är ju en perversion av det andliga livet. Men vi som vill leva i gemenskap med Gud, vi skulle ju inte vara främmande för det osynliga och för det övernaturliga. Jag tror förvisso att man kan komma i kontakt med de döda och alltihopa det här. Men jag vet ju också att Gud har lärt mig att jag inte ska hålla på med sånt. För Gud har satt en gräns där. Han har sagt att vi ska inte vända oss till några avgudar eller försöka få hjälp på olika sätt, och att vi ska vända oss till honom. Att inte vända sig till Gud genom Jesus Kristus i den helige ande, det är att misstro Gud. Och vi är kallade att tro på Gud, att lita på Gud och inte vända oss någon annanstans i misstro. Men jag har en känsla av att även om det här nu var ett extremt exempel hos en människa som inte lever med Kristus, om vi vänder på det hela, så har jag en känsla av att vi som är kristna och intagna i Kristus, vi är inte förtrogna med det övernaturliga, med det osynliga. Och ändå så finns det där, änglarna och demonerna och alltihopa i våran trosbekännelse. Jag tror, Nicenska trosbekännelsen, jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Vi är inte utlämnade till myndigheter och institutioner och vad det är för någonting. Vi är beroende utav Guds välbehag. Vi är beroende utav Guds närvaro och att få vara trygga och älskade i det heliga gemenskap. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för att du vill öppna våra sinnen och öppna våra hjärtan så att vi kan lära känna nya dimensioner i livet tillsammans med dig och med varandra. Herre, tack för att ingenting är omöjligt. Ingenting är omöjligt för dig. Herre, ge oss en trons nådegåva. På din närvaro och på det du vill verka ibland oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Första Korinthierbrevet, och det här var del 42. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi det då här i närradion på måndagar klockan 19. Det var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.